Hej och välkomna till avsnitt 931 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig Ronny Berggren som ni gärna får stödja på swishnummer 070 30 28 95 0. Brexit-processen fortsätter och min kollega John Gustafsson uppdaterar här om det kort som Boris Johnson har gömda i rockärmen redo att spela ut. Varmt välkomna! John Gustafsson, välkommen.
Tack så mycket.
Vi ska göra en ny Brexit-uppdatering och i vårt senaste avsnitt så berättade du att det brittiska parlamentet har röstat igenom en lag som heter The Benn Act som handlar om att försöka tvinga Boris Johnson att skjuta upp utträdesdatumet helt enkelt.
Ja, precis. Alltså, Storbritannien ska ju gå ur EU den 31 oktober. Det är det utträdesdatum som har gällt sen den förra uppskjutningen som var i början av april i år. Och Boris Johnson tog över som premiärminister för cirka 2 månader sedan. Och hans strategi på första början var att Storbritannien ska lämna EU den 31 oktober. Det ska inte ske några fler uppskjutningar av utträdesdatumet som Theresa May gjorde 2 gånger om. Utan nu är det do or die, så att säga. Och om det innebär att man måste gå ur utan att ha ett utträdesavtal, alltså det man kallar för ett no deal Brexit eller ett hard Brexit, ja, so be it, då får det vara så. Och parlamentet däremot är inte lika förtjust i den här idén utan har försökt stoppa Boris Johnson från att kunna göra det, helt enkelt genom att kräva i en motion som gick igenom, alltså The Benn Act, så säger man att om regeringen inte ordnat ett utträdesavtal med EU som har gått igenom parlamentet senast den 18 oktober, så måste man kräva en uppskjutning av utträdesdatumet på i alla fall 3 månader. Och det skulle man alltså behöva göra då den 19 oktober. Så skulle man behöva senast då skulle man behöva skicka in ett brev till EU där man begär ytterligare en extension. Det finns ju dock ett litet problem med det här, och det är ju att alltså ett rent logistiskt problem. Det är att det inte bara är upp till Storbritannien att skjuta ut utträdesdatumet, utan utträdesdatumet är vad det är. Och det förblir vad det är så länge inte alla EU-länder går med på att ge Storbritannien ytterligare en respit, så att säga. Och en sak vi diskuterade i den förra podden, det var just att Storbritannien skulle kunna vända sig till något annat EU-land och helt enkelt be dem lägga in veto mot att ge Storbritannien ytterligare en uppskjutning. För att Boris Johnson vill inte skjuta upp Brexit. Utan Boris Johnson skulle då tvingas skicka ett brev till EU där han ber om att få utträdesdatumet uppskjutet i alla fall 3 månader. Men samtidigt så är inte det något genuint, utan alla, inklusive jag menar alla EU, vet att Boris Johnson vill inte att de ska godkänna det egentligen. Och ett alternativ här, det är som spekulerar, det är det att be något land som står nära Storbritannien, något land som är hyfsat EU-skeptiskt till exempel, något land som gärna skulle ge Bryssel en näsbänna, liksom att helt enkelt vara det här enda landet som krävs då för att neka en uppskjutning och tvinga Storbritannien att gå ur den 31 oktober, vad än det brittiska parlamentet säger. Så det skulle man kunna göra, och det jag nämnde i förra podden att Ungern kanske är min främsta kandidat för det landet. Det behöver inte vara Ungern, men just när det gäller EU-kritiska länder som inte har så mycket till övers för Bryssel men som däremot är hyfsat brexitvänliga, ja, det känns som Ungern är en kandidat där. Flera andra östländer också som skulle kunna vara potentiella kandidater. Vi kan ju nämna att den grupp som SD sitter i Europaparlamentet, där ingår Lag och rättvisa som är regeringspartiet i Polen. Och i vår grupp sitter även brittiska Tories. Så att det skulle inte förvåna mig, om jag säger så, om det skedde. Alltså jag har ingen insider info om det här, men det finns band mellan det polska regeringspartiet och Tories via den att man sitter i samma grupp i Europaparlamentet och har gjort det i många år. Så att det är ett annat alternativ. Men det som är, men den här spekulationen i så fall, men
men det skulle i teorin så skulle ett annat land kunna gå in och lägga in ett veto som är väldigt inställt till Brexit, och då skulle Boris Johnson slippa hela allt det här som parlamentet har försökt. Men då har jag en fråga om det är så, och det är att har Boris Johnson på något sätt ställts mot väggen? Är det någon som har frågat honom, kommer du att försöka på sidan om kohandla med något annat land för att inte få till en förlängning av utträdesdatumet?
Ja, så sent som igår på BBC så fick han faktiskt frågan om det här. Jag tror det var igår eller förrgår. Han fick i alla fall frågan på BBC om han höll på eller om han tänkte förhandla med något annat land för att helt enkelt för att få igenom Brexit mot parlamentets vilja. Det som är intressant här det är att ja, han sa inte ja, men han sa inte nej heller. Han sa, jag citerar, jag tänker inte gå in på mina diskussioner med andra europeiska heads of government, alltså chefer. Gällande förhandlingarna, men de är väldigt intressanta men de är också väldigt delikata. Det är definitivt så att andra EU-länder också inte vill att det här ska fortsätta dra ut på tiden.
Ganska diplomatiskt svar här.
Ja, det var ett diplomatiskt svar, och jag menar, om det är så att Boris Johnson har ett sånt här, om det är det här han planerar, om han har en deal med något annat EU-land, om det är Ungern, Polen eller vilket land det ännu må vara. Om man har ett deal med ett annat EU-land så är inte det någonting som han skulle tillkännage just nu. Utan det är ju något som man drar som ett absolut sista S i rockärmen. För att ju tidigare de andra länderna vet om att en sån deal finns, desto mer tid har de på sig att övertyga och pressa det land som dealen i sådana fall har genomgåtts med att backa ur. Så det ligger i allas intressen. Och när som sagt, men det är, men det finns, jag diskuterade ju mer detalj i förra podden det här med huruvida något av östländerna skulle kunna tänka sig lägga in ett veto.
Men det här visar också lite grann att alltså, det låter ju nästan som att han har det här i bakfickan, det här kortet att dra, därför att annars hade han inte vägrat svara på frågan, och det gör ju det här jättespännande.
Ja, så man får ju intrycket av att det i alla fall är ett av, jag menar, om det nu inte finns en färdig överenskommelse med ett land, så är det definitivt något man har tänkt på. För det har ju faktiskt varit nära, det skulle vi också säga, det har varit nära tidigare att något land har gått in och sagt att nej, men du får britterna antingen stanna kvar för gott eller så får de gå ur nu. Det höll på att hända redan i mars. Så jag menar EU som union vill såklart att Storbritannien ska stanna kvar, men samtidigt så tror jag att, jag menar, om man känner sig lite, jag menar, om vi ignorerar liksom det här med vilka som är vänner och fiender i Storbritannien i EU, men om ingen ignorerar den aspekten helt och hållet, så även för de som vill att Storbritannien ska stanna kvar i EU, så kan det vara så man känner att om man vägrar en förlängning så finns det ändå ett alternativ kvar för det brittiska parlamentet. Och det alternativet, det är att man helt enkelt drar tillbaka utträde, man drar tillbaka artikel 50. Och det kan man göra. Det kan man faktiskt göra. Det har också EUs domstol beslutat för länge sedan, att Storbritannien behöver inte EUs tillåtelse för att dra tillbaka sin utträdesansökan. Utan säger Storbritannien att vi vill stanna kvar för gott, ja men okej, då är det så. Och i sådana fall så spelar det ingen roll ifall Boris Johnson har deal med Ungern eller med Polen eller med något annat land.
Just det, men det skulle verkligen köra över folkviljan då, det vi pratade om förra gången, det moraliska argumentet.
Ja, definitivt. Ja, så det, jag säger bara för EUs del så skulle det innebära att åtminstone på pappret så innebär det att man får börja om då, att i sådana fall så får man hålla ett nyval, skaffa en Brexit-majoritet, gå igenom 2 år med artikel 50 igen, och ja, så, alltså man får helt enkelt börja om processen, och ja, det kan vara helt enkelt att EU gamblar på att det skulle man inte göra. Man kan kläcka motståndet på så vis.
Mm. Om vi går vidare då lite grann. Det finns ju också, du pratade ju i förra podden också om olika alternativ, vilka vägar Johnson har framåt nu. Och då finns det också en annan, jag vet inte om det är en lag, men den heter i alla fall Civil Contingencies Act från 2004. Och det här är alltså en lag, en act som han skulle kunna använda för att kringgå The Benn Act. Nu blir det många olika termer här så att du får återupprepa vad de betyder. Men kan du förklara det alternativet?
Ja, alltså Civil Contingencies Act, det uttalas contingencies förresten, Ronny. Civil Contingencies Act, det är lite av en brittisk, nästan motsvarighet, jag vet inte om man ska kalla det motsvarighet till Patriot Act, men alltså, det är en emergency law. Det var alltså 2004 då, 9/11 var fortfarande aktuellt, det var, alltså man kan väl säga så här att den exekutiva makten i Storbritannien stärktes. Så att makt flyttades delvis från parlamentet till regeringen. Och det här, så Civil Contingencies Act, det är kort sagt regeringen extra lagar, extra befogenheter i tider där det finns i tider av nationell kris och hot mot tryggheten och alltså
rikets säkerhet. Så,
precis, rikets säkerhet och serious damage to human welfare. Mm. Det gäller även klimatkatastrofer, det gäller krig, det är liksom, nej, men det är lite om liksom ett undantagstillståndslag.
Och på vilket sätt skulle han kunna använda den för att kringgå The Benn Act?
Det borde att förklara att det här är ett kristillstånd, att det finns en risk för att upplopp kommer att bryta ut om Storbritannien inte går ur EU, för att Brexiteers kommer att ge upp på hela demokratin helt enkelt. Att det finns en helt enkelt att det finns en närmast det här är en nationell kris.
Mm, en kris som legitimerar att regeringen tar över. Men då är frågan, har han ställts till väggen i förhållande till den här frågan? Har han fått frågan, kommer du att använda den här skyddslagen då för att kringgå Benn Act? Har han fått den frågan också, eller?
Jo, han har frågats om det här, och han har återigen inte sagt att han kommer göra, men också inte sagt att han inte kommer göra det. Så han har sagt att han kan inte spekulera kring huruvida ett no-deal Brexit skulle leda till upplopp, och det är liksom, jag tänker inte gå in på hypotetiska situationer, och han säger allting utom nej.
Just det.
Okay. Och grejen är att det här är inte populärt. Det ska vi säga, och det här får mig att tro att det här i alla fall är ett alternativ som finns på bordet, för att det som Johnson borde göra om han ville försöka närma sig oppositionen, det är ju liksom att lova att spela efter spelreglerna, så att säga, de vanliga spelreglerna i parlamentet. Nu gör han egentligen raka motsatsen och säger i princip att ja, jag kanske kommer göra det här, liksom, ni får väl se ungefär. Han är väldigt...
En utkort i rockärmen, kan man säga.
Precis, och det här kan också vara ett sätt att pressa parlamentet gå med på det Johnson vill, helt enkelt, för att undvika ett sånt här undantagstillstånd där. Och det här skulle bli särskilt relevant ifall Johnson fick till en deal med EU där Johnson skulle kunna. Den stora frågan egentligen, det som förhindrar en deal med EU, det är ju det man kallar för the backstop, det som skulle hålla Storbritannien det som skulle hålla Nordirland under europeisk lagstiftning även efter Brexit, och även kunna, ja, men det skulle ge EU fortsatt inflytande över Storbritannien. Och Tar man bort det så kan nog resten av avtalet som Theresa May förhandlade fram, även om det inte är jättebra, och det är det inte, men det skulle säkerligen kunna gå igenom. Men för att vara säker på det så måste Johnson ha något kort i rocken. Han måste kunna visa att jag kan faktiskt tvinga fram ett no deal Brexit om ni inte röstar för min deal, om man nu får en deal. Så bara genom att använda den exekutiva makten så... eller bara liksom att, ja, om inte använda men visa upp att jo, men jag kan faktiskt göra det här, så
jag kan spela ut det här kortet om jag måste ungefär.
Precis, liksom jag har liksom en nuclear button som jag trycker på om jag vill. Så ja, nej, men då det stärker Johnsons position helt enkelt. Så sen är det såklart tveksamt, jag menar, vi vet inte om det här skulle fungera, för att det är väl ursprungligen, skulle förmodligen hamna i en domstol förr eller senare kring just huruvida det här verkligen är en national crisis, och det är väldigt vagt definierat. Det som grejen för Civil Contingencies Act var, jag menar, man får intrycket att den inte är designad för att faktiskt användas. Alltså den är designad för att man ska kunna säga att jo, men vi har förberedelser, men den är inte gjord för att vara praktiskt användbar, för den ger väldigt, väldigt vaga definitioner av när man får använda de här, ja, nödbefogenheterna. Så jag menar, även en naturkatastrof skulle kunna rättfärdiga det här. I teorin skulle en Labour-regering i framtiden kunna använda det här för att liksom bekämpa global uppvärmning eller vad som helst. Liksom. För det är så pass brett, helt enkelt.
Okej, om vi går vidare. Jag följer Boris Johnson på Facebook, och jag såg att häromdagen så var han och besökte ett sjukhus och alla applåderade och sjuksköterskor kom och ville ta bilder och liksom klappa honom på ryggen, alltså massa sådana saker. Och här i Sverige får man intrycket av att ingen gillar Boris Johnson, han är jättehemsk och så vidare, men det verkar inte vara så i verkligheten. Och nu är det också så att Tories i Skottland, som inte alltid har kanske backat upp Johnson, nu sluter de upp bakom honom. Kan du berätta om det?
Ja, så Tories, alltså konservativa partiet, de kallas Tories. Tories i Skottland, de har haft det väldigt, väldigt tufft egentligen sedan Margaret Thatcher. Så det här går tillbaks en riktigt lång tid. Det fanns en tid då Tories var populära i Skottland, vann en majoritet av mandaten i Skottland. Sen kom Thatcher, drog in jättemånga statsbidrag som Skottland gynnades av, la ner gruvor som Skottland gynnades av, och i största allmänhet, jag menar, agerade emot skotternas ekonomiska intresse, och det har Tories egentligen aldrig blivit förlåtna för. Jag tycker att Thatcher gjorde rätt, missförstå mig inte nu, men nämligen, alltså, det gjorde Tories till ett parti som kunde få, ja, på sin höjd, ja, 2-3 mandat sådär i Skottland av typ 59-60 möjliga.
Just det.
Så det gjorde Tories till ett absolut litet minoritetsparti i Skottland jämfört med resten av landet, där man är en signifikant kraft i alla fall. Och det här är något som under Ruth Davidson, som var den regionala ledaren för skotska Tories, så insåg man att man måste distansera sig från det nationella partiet för att kunna vinna i Skottland. Och då började man att man börjar framför allt att driva väldigt starkt här att Storbritannien ska stanna kvar i EU. Det drev man väldigt, väldigt hårt under folkomröstningen. Ruth Davidson representerade Remain-sidan i ett antal tv-debatter innan folkomröstningen faktiskt. Hon var väldigt bra. Hon är en väldigt bra debattör, ska jag ge henne. Man ska också säga att bara valet av Ruth Davidson, en kvinna som dessutom är lesbisk, och om jag minns rätt i ett förhållande med en annan kvinna, det var också lite sån där, inte så traditionellt för ett konservativt parti, men när man ville verkligen förändra sin image.
Och jag minns att vi poddade om henne när det var valdebatter.
Ja, det är mycket möjligt att vi gjorde det. Ja, det gjorde vi nog. Jo, så Ruth Davidson i alla fall, nej, men hon har varit väldigt framgångsrik som ledare för skotska Tories, i alla fall sett i valresultat. Man har ju man gick väldigt, väldigt starkt framåt i Skottland 2017. Man vann, om jag minns rätt, 12 mandat eller någonting. Det var mer än man hade vunnit sen Thatchers tid. Så man, jag menar, man har varit ett parti på återhämtning i Skottland i alla fall. Och det här har mycket krediterats till Ruth Davidson. Men Ruth Davidson är borta nu. Hon har avgått, hon kunde inte stå ut med Boris Johnson. Hon kampanjade emot Johnson under partiledarkampanjen. Och hon var verkligen inte intresserad av att gräva ner stridsyxan. Utan, jag menar, det här gäller egentligen no deal Brexit. Så att det där konflikten gäller. Att Ruth Davidson kunde inte tolerera en Tory-ledare som... eller hon kunde inte tolerera no deal Brexit eller en regering som tänkte stödja ett no deal Brexit. Så synd för henne. Men hur som helst. Nu däremot så har den ställföreträdande ledaren för de skotska kåren som heter Jackson Carlow. Han har sagt att det finns ingen egentlig poäng i att förlänga artikel 50, och jag menar, någon punkt så måste man säga att ja, men vi måste gå vidare, och jag tror att vi är framme vid den punkten nu. Så han sa också att himlen kommer inte rasa in, eller himlen kommer inte falla ner bara för att vi går ut utan en deal. Så och han sa liksom att ja, det handlar bara om att göra de rätta förberedelserna. Så att man tar helt enkelt en mycket mer pro-Brexit-syn och en mycket Johnson-vänligare syn. Och det här tycker jag är väldigt intressant, för det här tycker jag visar att, för er som missade den förra podden, Boris Johnson uteslöt nyligen 21 av Tories parlamentsledamöter. Vilket är väldigt intressant. Jag kan inte dra mig till minnes att jag har hört om att något parti har uteslutit så många ledamöter samtidigt. Man utslöt 21 stycken ledamöter för att de röstade för The Benn Act som vi diskuterade tidigare. Och det här trodde ju alla att ja, nu kommer Torypartiet falla ihop, och det här kommer skapa jättemånga interna splittringar, och liksom det här är så odemokratiskt. Men reaktionen blir ju att den tidigare interna oppositionen till Johnson liksom har faktiskt vikit ner sig. Och det visar ju tydligast i skotska Tory som är ändå den mest oppositionella kraften, den mest EU-vänliga kraften inom Torypartiet. Så man kan säga att det här visade sig vara ett smart drag.
Ja, verkligen.
Alltså det här är ju såklart uncharted waters. Vi är i det kaotiskt tillstånd. Vi vet inte riktigt. Men så här långt så kan man säga att Johnson verkar ha fått Torypartiet att sluta upp bakom honom. Och ja, det var ett riskabelt drag, massuteslutningar såklart, men det verkar ha fungerat.
Intressant. Ja, om vi går vidare. Partiet slutar upp bakom honom, men han har ju fortfarande fiender. Och det senaste är att man har kastat fram en anklagelse mot att han ska ha sexuellt trakasserat en kvinna för 20 år sedan, 1999, på en middag genom att ta henne på låret, om jag förstått saken rätt. Kan du berätta?
Ja, det är inte så jättemycket mer att säga. Och det är, som sagt, på en middag eller en lunch faktiskt var det. Jag dubbelkollade, det var en lunch. Så hävdade Charlotte Edwards, som är en brittisk journalist, hon säger att de satt där vid lunchbordet. Det var alltså någon formell tillställning. Johnson satt bredvid henne. Och så helt plötsligt känner hon hans hand på låret också, klämmer han till, och och det var högt uppe på benet, förtydligade hon. Och Downing Street har förnekat de här anklagelserna, alltså Boris Johnsons talespersoner. Det jag tycker det här visar på, det är ju, jag menar, okej, låt oss säga att den här anklagelsen är sann. Vilket jag tycker är högst osannolikt, dels med tanke på att hon inte sa någonting på 20 år, och dels att hon inte kan säga när det hände. Bara att det var runt år 2000, troligtvis år 1999. Vilket ju, ja, måttligt trovärdigt. Det kan ha hänt, men jag menar allvarligt. Det finns, det finns en preskriberingstid. Mm. Och i synnerhet för sådana saker som är, jag menar, sexuella, alltså det just här, det jag försöker komma fram till, det är inte att det är rätt att tafsa, för det är det verkligen inte. Men det grejen här visar på en sorts desperation, att helt plötsligt efter 20 år, ett par veckor innan Storbritannien skulle gå ur EU, då kommer man på att, jo men visst jag, vår statsminister är en sexförbrytare.
Exakt, liksom. Exakt.
Jag hade glömt bort det.
Ja, och vad jag vill komma fram till här då, det är, alltså, har den här kvinnan, hon var journalist, har hon något motiv? Är hon emot Brexit, eller vem är hon?
Jag ska inte säga, hon är ingen särskilt jättehög. Hon är vice redaktör för Sunday Times. Och jo, det är en Remain-lutande tidning. Jag vet inte vad hennes exakta politiska åsikter är. Men hon hävdar också att Johnson gjorde samma sak till kvinnan som satt på andra sidan honom. Hon har mig vetligt inte talat ut ännu, och jag tvekar på att någon kommer göra det. Boris Johnson är bufflig, han använder ett buffligt språk, det har han gjort även när det gäller kvinnor. Men nej, det här är vid sån otroligt milt övergrepp, att även om det är sant, allvarligt, i 20 år senare, vem bryr sig?
Mm, ja, jag håller helt med. Om vi går vidare då till den stora Brexit-hjälten, man måste ändå kalla honom det, vad man än kan tycka om honom, och det är ju Nigel Farage, och han har ett nytt parti nu, The Brexit Party, och det behövs ett slags samarbete, eller det är inte nödvändigt, men det vore bra med ett samarbete mellan honom och Tories, om inte annat. Och nu har han uttalat sig i den frågan. Kan du kommentera det?
Ja, Nigel Farage har, hur ska vi säga, det är inte första gången han kommenterar här, men han kommenterar det tydligare nu, och han är villig att ingå i en valkoalition med Tories, som skulle vara en sorts icke-aggressionspakt, att man ställer inte upp med kandidater i de valdistrikt där det andra partiet ställer upp med kandidater, utan man delar upp landet sinsemellan. Och det som Nigel Farages förslag, det är att hans Brexit Party ska sikta in sig på Labours kärnområden, liksom norra England, de traditionella arbetarklassområdena där UKIP gjorde ganska bra ifrån sig. Och Tory ska helt enkelt dra sig ur de områdena och uppmana sina väljare att välja Brexit Party där, och Brexit Party ska göra samma sak i de övriga områdena gentemot Tories. Så det förslaget nu är väl det att Nigel Farage vill såklart ha en väldigt stor bit av landet. Vi får väl utgå från att det här är en startposition, men han vill ha de flesta liksom Labour-distrikt. Han kommer inte ställa upp mot några konservativa kandidater, men han vill inte ha något men han vill väl kunna ställa upp i de flesta andra valdistrikt, de som inte hålls av det konservativa partiet för närvarande. Mm. Och det, alltså jag kan säga så här, i en valkoalition skulle jag tro att Tories kan ge upp 50-100 mandat kanske. Alltså valdistrikt då, där man kan ge Brexit Party fritt spelrum att ställa upp utan att Tories ställer upp. För nu ska vi påminna ännu en gång, det känns som vi gör det här i vartenda avsnitt, Storbritanniens system är inte som vårt, utan det handlar om att bli största parti i så många valdistrikt som möjligt, inte om att bli största parti i hela landet nödvändigtvis, eller bli största parti. Jag menar, det är inte proportionerlig mandatfördelning som vi har i Sverige, att 5% av rösterna innebär 5% av mandaten, utan det handlar om hur många valdistrikt är du största parti i. Mm. Och nackdelen om både Tories och Brexit Party ställer upp i ett och samma valdistrikt, det är att de som stöder Brexit kommer att rösta, alltså risken är att hälften av dem röstar för Brexit Party, hälften röstar på Tories, och som ett resultat så blir varken Tories eller Brexit Party största parti i valdistriktet, och då tillfaller istället ett EU-vänligt parti. Så där har vi hot för en koalition, bara som man förstår det, för i Sverige hade det inte varit lika relevant.
Exakt. Men har han då något krav på Tories för att gå med på det här då, Nigel Farage?
Ja, hans krav, det är att Tories ska officiellt endorse ett no-deal Brexit, vilket ni ju kanske tycker är konstigt, för att det har de väl redan gjort. Men Tories nuvarande position och Boris Johnsons nuvarande position, den är lite mer sofistikerad än så. man accepterar ett no deal Brexit. Man är villig att gå ur EU även om det innebär ett no deal Brexit. Man är fast beslut om att man ska gå ur EU den 31 oktober med liksom deal or no deal. Men Boris Johnson, som jag var inne på tidigare, han har inte gett upp hoppet om att kunna få till en deal med EU. Skulle EU ge honom en deal där man tar bort backstop, alltså man tar bort de värsta delarna av utträdsavtalet som man erbjuder Theresa May. Om man erbjuder det till Boris Johnson, så kommer Boris Johnson med 99% sannolikhet att acceptera det och driva igenom det i parlamentet. Det som Nigel Farage vill, han menar ju att ja, backstop var dåligt såklart, men Theresa Mays utträdsavtal var genomruttet. Så att även om EU ger med sig på den punkten, även om de ger med sig på backstop, så kommer man ändå inte acceptera en deal, utan vi ska ha ett no deal Brexit nu, sen kan vi återkomma när allt lugnat ner sig och eventuellt förhandla något avtal med EU efteråt. Men först ska vi ha ett no deal Brexit. Vi ska inte ens förhandla med EU, utan det här är, ja, vi ska ut härifrån, no deal. Vi kan inte lita på EU innan vi har gått ur i alla fall. Så Nigel Farage har liksom en mer kompromisslös inställning där. Boris Johnson, även om Boris Johnson såklart vill, jag menar, är fullt villig att föra ut Storbritannien utan en deal, så är det fortfarande inte hans förstahandsalternativ. Medan för Nigel Farage så är det hans förstahandsalternativ på fullast allvar. Mm. Så
ja, väldigt, väldigt intressant. Nästa grej då, det är ju så
och,
här
att... Jag vill bara påpeka innan vi går vidare att Boris Johnson har avvisat de här kraven. Han har sagt att ja, det konservativa är en institution i brittisk politik och vi ingår inte i koalitioner, helt enkelt. Jag menar, det och jag tycker att det här är, jag menar, det finns argument för och emot en väljarkoalition. Vi ska säga att det inte helt okomplicerat. Jag är visserligen för en sån koalition, men inte helt okomplicerat, för att risken finns att man kan inte alltid styra över sina väljare till det andra partiet. Att Tories kan till exempel låta bli att ställa upp med en kandidat i ett distrikt och säga att alla ni som tycker om Tories, ni ska rösta på Brexit Party. Men det betyder inte att alla Tories väljare i det distriktet faktiskt gör det. Och vice versa såklart med Brexit Party. Mm. Så det är inte helt säkert att funka så. Det kan bli att flera väljare antingen känner att nej, men då stannar jag på sofflocket istället, jag vill inte stödja Nigel Farage, eller vice versa, jag vill inte stödja Tories, eller att man helt enkelt blir så förbannad på sitt parti att man röstar på till exempel Labour eller ett annat parti. Så att det har sina risker, men Johnsons argument där är dåligt. För att, jag menar, till att börja med, det är ett argument som utgår från stolthet. Att liksom, vi är Tories, vi är det statsbärande partiet. Vi ska banne mig inte liksom kompromissa med några uppstickare. Det är fel attityd just nu. Det är fel attityd. Det är liksom, det är inte där vi ska prioritera. Vi kan liksom, jag menar, att återställa Torypartiets liksom dominans och heder, det kan vi fundera på efter Brexit. Men det är liksom, nu får vi liksom, jo, jag fattar att det här har varit ett ganska trist år för Tories, liksom med Theresa May, upprepade förnedringar, liksom 10% eller vad det nu var i Europaparlamentsvalet, inte ens det, fick 4 mandat typ. Man är alltså ett mandat större än SD, för att sätta saker i lite perspektiv. Och då är man alltså i ett land med 6 gånger så många invånare. Så det är, ja, alltså man kan säga att det här är, ja, det här har varit ett tråkigt år för Tories, men det här är inte riktigt rätt tillfälle att revanschera sig på det viset, utan först måste man prioritera att få igenom Brexit, göra det här till ett avslutat kapitel. Nigel Farage försvinner ut på en liksom palmstrand någonstans och sen kan man gå vidare med en stark majoritet i parlamentet. Och jag tycker det var konstigt att man säger att vi ingår inte i koalitioner. Vad var det ni gjorde med Liberal Democrats? Mm. Tories satt i regering med Liberaldemokraterna i 5 års tid. Nu var det visserligen inte via en valkoalition, men det var likväl via en koalitionsregering. Så jag menar, tidigare så har det inte varit den här liksom ain't you proud to bow liksom... Det har inte varit den här attityden tidigare från Tories. Så jag vet inte var Johnson får det ifrån. Men antagligen så är det här ett, Eller ja, om jag ska vara lite optimistisk så tror jag faktiskt att det här är lite av ett spel mellan partierna, att Johnson vill visa att han inte är desperat för att få en deal med Brexit-partner, för att Nigel Farage inte ska tro att han kan kräva vad som helst för att få en sån uppgörelse.
Nej, och sen är det så att det här blir relevant först om det blir ett nyval innan Brexit är klart.
Helt korrekt.
Just det. Okej, men ska vi gå vidare till den sista punkten då i så fall?
Ja, absolut.
Ja, och det är så här då att det sprids en myt helt enkelt, och det är en myt som handlar om att den här idén om ett no deal Brexit har promotats och nästan uppfunnits av hedgefonder som vill tjäna pengar på den kollaps som skulle följa om Storbritannien lämnar utan en deal. Alltså, det här låter ju som nästan en skröna, men alltså, kan du berätta, sprids den här myten och är den sann i så fall?
Nej, det här stämmer inte. Men jo, det sprids. Det har varit väldigt många artiklar, inte minst tidningar som The Guardian, där man har, om inte hävdat det rätt ut, så i alla fall sagt, liksom, påpekat liksom, lite mystiskt, att ja, det är många hedgefonder som har donerat till Boris Johnson, och det är ju liksom, det är många hedgefonder som har tagit korta positioner på Storbritanniens ekonomi och allt det här. Och alltså korta positioner, det är ju, för att förenkla lite grann, det är ju när man helt enkelt satsar pengar på att någonting kommer sjunka i värde. Så det är ungefär som ett negativt köp. När du köper en aktie så slår du vad om att aktien kommer gå upp i värde. När du kortar en aktie så slår du vad om att aktien kommer sjunka i värde. Och man kan även korta liksom hela marknadsindex och råvaror, liksom, det mesta egentligen. Nu förenklar jag såklart, men men hedgefonder är speciella för att de kan ta såna här korta positioner. De vanliga sparfonderna som du som lyssnar förmodligen har dina pensionspengar i, de kan inte ta såna positioner, utan de kan köpa aktier, men de kan inte slå vad om att någonting ska funka i värde, för att det är helt enkelt för riskabelt.
Men det här låter ju som en myt som vänstern uppfunnit i princip.
Ja, det är klart. Det är för att hedgefonder är väldigt otäcka. Och de är otäcka för att, vänster brukar alltid säga att, jag menar, att folk fruktar det man inte känner till. Och att det är därför som invandringskritiken finns. För att, ja, men det är okänt och folk är rädda för det som är okänt. Men när det gäller finanssektorn så måste jag säga att det gäller vänster. De förstår inte vad en hedgefond är. De vet inte hur en hedgefond tjänar pengar. De har inga pengar i någon hedgefond. De känner ingen som har pengar i någon hedgefond. Det är det okända, och därför så är det ett hot. Faktum är, det finns fortfarande inga finansiella kriser som har orsakats av en hedgefond. Det finns helt enkelt inte. Det är inte så hedgefonder fungerar. Hedgefonder, jag menar, hela principen bakom dem, det är att man ska kunna tjäna pengar oavsett hur marknaden går. Så att man ska kunna ha i princip en riskfri avkastning varje år. Så att medan vanliga fonder, de går upp när ekonomin går upp och ner när ekonomin går ner, så ska en hedgefond kunna gå upp. Kanske inte jättemycket upp, men mer ränta än du skulle kunna ha fått på en sparkonto eller genom obligationer. Mm. Och då var så riskfritt, för att man kan, så när ekonomin går ner, då kan man slå vad om att aktien ska funka i värde och tjäna pengar på det viset. När ekonomin går upp så kan man slå vad om de ska öka i värde och tjäna pengar på det sättet. Man har alltid sett att tjäna pengar. Och man letar efter sådana här, det man kallar för arbitrage, arbitreringsmöjligheter, där man kan tjäna pengar för att man ser att en viss, till exempel en valuta har alldeles för lågt värde relativt till de räntor som finns i landet. Eller man ser, liksom, man upptäcker information som marknaden ännu inte har fakturerat in i ett pris. Så man får riskfria vinster på det viset. Och nu är det så här att, jo, det finns många inom finanssektorn i London som har donerat pengar både till Vote Leave-kampanjen och i största allmänhet stödet på Tory-partiet. Och hedgefonder verkar vara något överrepresenterade här. Drejen är ju bara det att, men idén, okej, hedgefonder ska tjäna pengar på en brittisk ekonomisk kollaps. Varför? För hedgefonder kan lika lätt tjäna pengar på en brittisk ekonomisk uppgång. Hedgefonder är helt neutrala. De bryr sig inte. De bryr sig bara att de ska vara på rätt sida av bordet. Att när marknaden går ner så ska de ha den korta positionen. När marknaden går upp ska de ha den långa positionen. Det spelar ingen roll om det går upp eller ner. De har ingen åsikt om den saken. Så Jag menar, om Brexit skulle ställas in helt och hållet, så skulle den omedelbara effekten bli att pundet stärktes kraftigt i värde. Och det skulle man kunna tjäna pengar på. Och skulle man ett no-deal Brexit bli verklighet, skulle den omedelbara effekten bli att pundet tappade värde. Det kan man också tjäna pengar på. Hedgefonder bryr sig inte. De är helt neutrala. Det handlar bara om pengar. De har ingen politik, helt enkelt. Däremot så ska det sägas att det är klart att hedgefonder donerar till Torypartiet. Det har de för övrigt gjort så länge hedgefonder existerat. För att det här är finanssektorn, och det är klart att finanssektorn donerar till högerpartier. Mm. Jag menar, det har ingenting att göra med Brexit.
Nej.
Det är bara som Svenskt Näringsliv stöder Moderaterna, och City of London stöder Tories. Det är inget märkligare än så. Det handlar bara om politiska incitament. Så Sen ska det också sägas att hela idén, okej, så vi säger att sen menar man också att hedgefonderna har jättestora korta positioner, alltså man har satsat mycket pengar för att Storbritanniens ekonomi ska gå ner. Ja, men har ni tittat på världsekonomin? Alla ekonomier är på väg ner just nu. Det har inget att göra med Brexit. Det är bara det att Italien har stagnerat, Tyskland har i princip stagnerat, USA visar tecken på nedgångar. Det är stora orosmoment i form av handelskrig mellan USA och Kina som kommer påverka den asiatiska tillväxten. Hela världen ser ganska dålig ut just nu rent ekonomiskt. Så att om man har chans att satsa pengar på att marknaden ska gå upp eller marknaden ska gå ner, så är det ganska uppenbart att man satsar på att marknaden ska gå ner. För det är så det ser ut. Det är mörka moln över hela världen. Det är klart att en global ekonomisk nedgång skulle drabba Storbritannien också. Brexit eller inget Brexit. Så det är en ganska logisk position för hedgefonder att ta.
Mm. Just det. Ja, okej. En vänstermyt som du just har avväpnat. Och vi får se om den här myten sprids i svensk media. Det vore ganska intressant att få läsa det.
Jag vill minnas att jag faktiskt har sett det. Men jag kan inte svära på det just nu. Men jag minns att jag faktiskt har sett den i Aftonbladet. Men sen tänkte jag också säga att just det här med att skapa en ekonomisk kollaps för att tjäna pengar på den. Det finns ju ytterligare ett litet problem med det här. Och det är att hedgefonder ska i teorin kunna överleva ekonomiska kollapser. Det är ju det som är liksom selling point. Det är det som poängen är, så att säga. Man kan tjäna pengar oavsett hur dålig ekonomin än blir. I praktiken så har det visat sig att det finns vissa begränsningar på det här. Om vi tar 2008 när ekonomin kollapsade totalt. Det var hundratals, om inte tusentals, hedgefonder som helt exploderade och blev i princip värdelösa. Alltså folk förlorade nästan alla pengar över en natt i vissa fall. Det var, just för att man hade matematiska ekvationer som inte höll längre. Man hade en plan för hur man skulle kunna tjäna pengar även i en nedgång. Ingen stridsplan har någonsin överlevt möten med en faktisk strid. Liksom, det är en som kan göra det i teorin, det är en annan som kan göra det i praktiken. För en hedgefond att försöka liksom skapa en ekonomisk kris för att tjäna pengar på det är ett väldigt riskfyllt drag. För att det kan lika gärna bli så att det visar sig att vi var faktiskt inte så bra på trading som vi trodde att vi var. Och nu är vi arbetslösa. Så jag menar, de ekonomiska, man får tycka vad man vill om finanssektorn, man får tycka vad man vill om hedgefonderna, men de ekonomiska incitamenten dödar helt enkelt den här myten. Det finns inget incitament för hedgefonder att vilja förstöra Storbritanniens ekonomi. Däremot så är det klart att många i finanssektorn stöder säkerligen Brexit för att man vet att EU reglerar finanssektorn till stor utsträckning. Man vill helt enkelt bli av med en hel del av den administrativa bördan som EUs byråkrati innebär, precis som många andra företag i Storbritannien vill. Och där tror jag säkert att hedgefonder har ett incitament. Men det är som sagt, det är inte annorlunda än resten av näringslivet på det viset att man vill kunna göra vad man vill, och man vill inte kunna behöva fylla i så mycket pappersarbete som man måste göra när man är med i EU.
Just det.
Så det är ganska logiskt egentligen, det är ingen konspiration.
Nej. Jätteintressant, mycket bra. Har vi något mer att tillägga eller ska vi avrunda så här?
Jag tror vi kan avrunda så här.
Bra, tack John.
Tack själv.
Det var avsnitt 931 av amerikanska nyhetsanalyser, en ideell konservativ podcast som ni gärna får stödja med en gåva på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni lyssnat och för att ni följer den här serien om Brexit, där vi analyserar brittisk politik ur ett unikt konservativt svenskt perspektiv. Vi hörs snart igen. Tack för att ni har lyssnat. Thank you.